Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronja och idag så är Brightly här. Inga mindre än Kerstin och John. Du är välkommen tillbaka till Investpodden. Du är ju våra, det blir då gäst nummer två. Vi har haft en gäst som har fått med, vara med två gånger tidigare. Och sen så, så att det är ju nära.
Oh, kul. Ja, kul. Det är ingen som har fått med tre gånger.
Eller? Nej.
Nej, bara kolla.
Nej. Ditt nästa bolag kanske. Du kanske kommer tillbaka.
Jag känner ju alltid lite så där. Ni har alltså inte haft någon som har varit här tre gånger?
Nej. Nej, så potentialen finns.
Ja, precis. Ser det som en utmaning? Nej. Det är jättekul att vara här andra gången.
Ja, men man kan ju lyssna på dig i avsnittet om Tobi.
Ja,
så precis. Då kan man ju lära känna dig och liksom din story.
Ja, min kollega.
Ja, precis, du och Morten. Men då kan man lyssna på det och lära känna dig. Så nu fokar vi lite då på Kerstin. Välkommen.
Tack.
Så berätta, var är du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen i Malmberget, som ligger en timme söder om Kiruna, för den som inte är bevandrad i svensk geografi.
Och var pluggade du någonstans?
Jag pluggade i Umeå. Och hur internationella ekonomlinjen.
Så hur hamnade du sen i Stockholm?
Där brukar norrlänningar hamna om de beger sig från sin ort i Norrland. Men jag flyttade faktiskt från Umeå till London och började jobba för ett Silicon Valley-bolag där som hette Echelon. Och sen kom jag tillbaka till Stockholm därifrån.
Men du har ju ingen norrländska.
Nej, men mina föräldrar är inte därifrån och nu har jag inte bott där på 22 år. Och just i Gällivare och Malmberget, där pratar man inte lika mycket sjungande dialekt som andra ställen i Norrland. Så att jag vet inte, den har slipats bort. Men om jag hänger med norrlänningar, då pratar jag mycket med norrländska. Och jag tror att folk kan höra på vissa ord jag säger att jag är från Norrland.
Vad tänkte du säga, John?
Nej, jag tänkte fråga om du pratar norrländska när du är där, liksom, när du umgås.
Alltså jag är ju väldigt sällan just i Malmberget, tyvärr, för det är ett fantastiskt ställe. Men för mina föräldrar har flyttat därifrån. Det är ett gruvsamhälle där samhället har rasat ner i gruvgropen. Så att mina föräldrars hus står inte kvar längre och de har flyttat därifrån.
Vad tragiskt.
Ja.
Oj.
Men det är ett samhälle som också lever av gruvbygden. Så att det...
man får ju offra huset för att... för samhället.
Exakt.
Ja, men det är lite så. It goes around lite grann. Ja, men nu man flyttar väl liksom hela städer ibland.
Ja,
så.
Okay,
ja, jag har hört.
Men det är så här, förut så driver du en VC tillsammans med en annan kollega som heter Moore. Kan du inte berätta kort, vad var Moore för någonting?
Ja, men absolut. Katja Bergman och jag startade Moore i december 2012 därför att vi tyckte att det fanns ett gap i marknaden mellan änglar och lite större etablerade VC-firmor. En sån här Silicon Valley style conviction baserad investerare som vill investera i idéer utan att det fanns traction. Och det gick väldigt bra. Vi investerade i 15 bolag, varav 13 fortfarande lever och frodas. Det var perfekt timing för den typen av verksamhet. För vi hade lyxen att investera i fantastiska entreprenörer.
Har ni några success stories du kan dela med dig av?
Acast är nog vår största success story.
Det finns ju på Acast.
Exakt. Mm. Och faktiskt i nästan alla av de här 15 bolagen så var vi första investerare. Efter... någon ängel eller friends and family.
Och i Acast... Du har sorterat bort fos där. Du säger friends and family.
Jag tycker inte det finns några fools egentligen. Om man är, folk som är villiga att satsa på entreprenörer är inte fools.
Nej, jag tycker det är fantastiskt bra sagt. Ja.
Men Acast till exempel var vi första investerare, investerade i januari 2014 innan de ens hade släppt produkten. Och idag så har de över 120 miljoner lyssningar i månaden och har gjort en fantastisk resa.
Mm. 120 miljoner bara från Investpodden.
Exakt.
Men hur möttes ni?
Oj.
Vi satt i juryn för Stockholms stads innovationspris, vilket är ett väldigt nobelt pris som delas ut
till. Väldigt tjusigt pris, ja. Som väldigt många har, väldigt många duktiga innovatörer har vunnit.
När var det här?
Bland annat John Elvesjö.
Nämen,
grattis John. År 2000 faktiskt.
Sådär, ja, stort grattis. Så, ja. Ni har ju kammat hem ett annat pris i och för sig, så du var väl fullt i hyllan hemma?
Ja, för Toby och sådär. Ja, ja. Men det har varit många olika awards och liksom olika. Alla, varje tidning med självaktning har ju ett pris att dela ut och sådär. Så att det finns ju många priser. Men Stockholms stads uppfinnarstipendium, det är ju faktiskt, det är ju verkligen, det är riktiga pengar. Det är ett stipendium, så det är skattefritt. Mm. Och den entreprenören, som, det är ju väldigt, väldigt tidiga skeden som söker, mm. som är med och tävlar. Så för dem betyder det väldigt mycket. Alltså det är ju, det kan ju vara mer än ett års, så att säga, liksom, mat på bordet för en sån entreprenör. De kan verkligen viga sin tid åt sitt projekt.
Och där satt vi i tech-delen av det här priset, ja. Och utvärderade cirka 70 bolag per år. Och, ja, i ganska rask takt.
Ja,
och,
i flera år.
I flera år.
Ihop med några riktigt grymma kollegor.
Absolut.
Som, vi var fyra stycken.
Fyra stycken var som mest. Ja, och kände att, wow, det här funkar jättebra.
Ja. Tänk dig själv, man ska kolla på 70, det är 70 idéer som har skickat in då. Alla har skickat in 3-4 sidor eller någonting sånt. Och så ska man plöja igenom det här. Och det här behöver ju gå ganska fort, för man kan inte lägga all sin tid till det här.
Är det mycket kaffe eller?
Ja, lite kaffe blir det. Men det är också att man ska vara förberedd, man ska komma in, man ska liksom, bland de här fyra personerna ska man sätta lite spelregler, vi ska sätta lite poängsystem och sådär. Så för vi gör en, man vill komma in och så vill man lägga tiden på att diskutera kanske 10, 15, 20 case, inte 70 va?
För gud, det låter jättekul, jag vill också vara med.
Det var skitkul. Det var och vi var ju i, då fanns det en kategori som hette tech. Och då var det vi och två till som var den här jättebra liksom, blandning, olika perspektiv fast på tech.
Ja, och sen när det var fem kvar, då får man ta dit dem och intervjua dem och köra lite mer deep style. Ja. Känna på dem.
Kör lite draknäste grej på
nästa
det.
Lite due diligence då, eller? Eller lite, lite intervju.
Och det har kommit en del bra bolag därifrån som vi vet om. Men några som inte vet om säkert.
Vem droppade idén att låta oss göra någonting tillsammans?
Nej, men sen det som hände då var att vi ville utöka vår styrelse något. Och då frågade vi John om inte han ville komma och sitta i Mors styrelse. Vilket han accepterade. Och sen...
Vad kul för dig.
Ja, jättekul.
Ja?
Mm, det var ära.
Så han satte på styrelse i 2 år. Och under tiden så började vi planera för vårt nästa steg. Och vi ville göra ett ännu större avtryck än det vi hade gjort med Mår. Och för att ta in mer kapital, framförallt institutionellt kapital, så kände vi att vi måste göra en fond. Och växte den idén fram och timingen var också ampel med att John bestämde sig för att avsluta sina operationella åtaganden i Tobi och hade själv funderat på vad han ska göra next.
Men varför valde ni att lägga ner varumärket More och starta ett nytt? För More funkade ju bra, så varför tuffade ni inte bara det på i det tåget och tog in John istället?
Ja, men More, vi ägde ju bara en väldigt liten del av More som management team. More är en privat investmentfirma. Och det är den firman som äger namnet.
Och More finns ju kvar.
Exakt. Absolut. Ja. Och ska i och för sig inte investera i några nya innehav, men förvalta de innehaven som ligger där. Så att vi bestämde oss för att starta något nytt, helt enkelt.
Och hur gick det till när du skulle sitta där och brainstorma ett nytt namn?
Ja, you don't wanna know.
Du har ju suttit där själv några gånger, den är lite tuff alltså.
Det var den svåraste delen av den här processen.
Eller satt ni med domäner, när man försöker hitta ett domännamn, så går man in på den här sidan med att försöka få tips på nya då, om man får de helt sjuka förslagen på domännamn.
Vi korskollade alltså domäntillgänglighet med Urban Dictionary, för det måste man göra. Men du vet, är man 40 plus sådär, så vet man kanske inte om all terminologi. Alltså, det är...
Och framförallt inne på Urban Dictionary. Du måste ha lärt dig grejer.
Jo, ja, absolut. Vi hade några namnförslag som vi var tvungna att stryka för att det är liksom Urban Dictionary said no. That's a no-go.
Ja, vi hade några som vi försökte köpa också med olika framgång. Men ja, så att...
Sen kokade vi ner till 5 förslag som jag kommer ihåg. Jag tror vi alla ringde runt till några anförtrodda. Mm. De vet vilka de är. Liksom. Så jag ringde väl 5 personer, tror jag. Mm. Som vet, har koll, som är i industrin från lite olika perspektiv. Och så här, jag har de här 5 namnen. Skratta nu inte, är du snäll. Så här, vilket av de här 5 tror du är liksom lämpligast för den verksamhet som vi vill liksom bli? Ja.
Ja. Ja. Och hade någon som var liksom en close 2 där? Vad var det?
Nej.
Kan du säga vad det var?
Det får Kerstin säga.
Ja, men nu, säg vad det är.
Jag kommer inte ens ihåg.
Vi hade väl Snowdrop. Alltså, det finns ju många här. Men Snowdrop, det är ju liksom, det är en liten blomma som är endemisk till Norden. Vi är ju nordisk investerare, så det var ju bra så. Och sen är det en modig liten rackare. Alltså, den kommer ju upp, om du googlar så kommer du se att den kommer upp samtidigt som det fortfarande finns is på marken. Alltså, den är först.
Och den överlever.
Det fanns mycket bra. Sen är det liksom lite sån här snowflakes, demokrater i USA, lite så. Och
Snowfall.
Snowden, den kan vi ta, tror jag.
Mycket associerar med här dock.
Ja, men just det här att den är så liten och skör, va? Och det är någonstans. Men Snowdrop hade varit lite kul. Där var den väldigt snygg logga. Vi hade haft blomman med liksom sådär. Vi gjorde ju faktiskt ganska seriösa workshops då. Sen är vi kanske,
är det klart liksom, ni gjorde. Ingen av er gör ju någonting halvdant.
Det är så här, vi började med värdeord och sen fortsatte vi till liksom delar av namn som komponenter så här, som man skulle kunna pussla med och så här. Ja, så trattade vi vidare därifrån. Och
men alltså, är ni lika anala i den här processen eller är det någon som leder det här med färgade post-its eller liksom?
Det var lika. Och vi var ju 4 stycken som gjorde det dessutom. Alla var lika engagerade.
Ja, men det är jättebra.
Kanske lite olika approacher.
Men jag tror att alla var minst lika. Alltså alla var lika engagerade. Men sen är vissa av oss är lite så här mer anala än vad de andra är. Vissa är mer kreativa och några är mer så här.
Vissa är lite mer strukturerade och andra är lite mer så här. Jag kastar in 10 namn till så här på slutet när vi ändå liksom nästan bestämt oss.
Till stor frustration på Excel. Liksom.
Alltså, du har så röd i ansiktet nästan jag.
Ja, du. Ni kan ju gissa vem som är vem. Nej, inte på. Kerstin är den här... jag tror Kerstin är den här personen i vårt team som kan... Hon kan spela på alla planhalvor. Hon kan vara den där strukturerade. Hon kan vara den där kreativa som inte får fnatt när det kommer lösa bollar i slutet. Och liksom,
det är bra. Jag tar position beroende på vilka jag har med mig.
Jaha, det är väldigt strategiskt. Det är bra. Kameleonten. En sån behöver man i ett team.
Absolut.
Det är suveränt. Man ska ju faktiskt komma överens i en grupp. Och ni är ju ett grundarteam liksom.
Men det är väl lite det. Du frågar varför nytt namn. Alltså det är någonting väldigt, väldigt kreativt när man startar någonting nytt. Och det är just, nu finns ju mår kvar och de gör en grej och vi gör en annan grej. Det fanns ju ganska handgripliga anledningar också. Men just att göra någonting sådär tillsammans och sätta ett namn på någonting. Det är jäkla bra teambuilding. Man känner ett ägandeskap för det man har namngett. Alltså det är mycket psykologi i det, så det är otroligt bra så. Och sen så, när vi hade den här brainstormingen så var vi tvungna att hitta liksom, vilka är vi? Vilka vill vi vara? Vill vi ha liksom block letters med corporate blue som färg och liksom en typisk maskulin framtoning? Eller vill vi ha en annan framtoning? Liksom, vilka vill vi vara? Och den där processen tror jag är otroligt viktig också.
Ja, varumärke är superviktigt.
Ja, de säger det. They keep telling you.
Det är viktigt. Vad man står för.
Ja. Och jag tycker att det känns otroligt bra där vi landade med namnet.
Absolut.
Brightly Ventures.
Men vad är det ni erbjuder som inte andra VCs erbjuder? För kapital och kompetens, den känns ju given vart man än går.
Men vi investerar ju fortfarande, liksom vi gjorde i mår, så investerar vi nu i ett skede där det inte finns så många andra institutionella investerare. Vi vill vara det där första kapitalet som kommer in och hjälper till att kicka igång bolag och verkligen vara med och stödja dem de första 1,5-2 åren när de inte har någon traction. Och sen hjälpa dem att hitta andra bra institutionella, internationella investerare som kan ta dem på nästa resa. Och de får gärna vara, vi vill gärna behålla, långsiktigt behålla bolag och kapital i Europa, för vi tycker det är tragiskt att alla bolag ska ägas av amerikanska investerare. Och nu finns det ju väldigt mycket, många fler Europa-baserade VC-bolag också. Så att jag hörde någonstans att europeiska investerare äger bara 1,44% av de här stora techbolagen i världen, vilket ju är tragiskt.
Mm. Oj.
Så det är också, alltså, vi vill bygga långsiktigt värdeskapande i den här regionen.
Mm. Suveränt.
Jag skulle säga att det är en otrolig brist i Norden på kompetent early stage kapital. Och det har kommit till några stycken duktiga investerare. Mm. Så jag menar inte att de inte är kompetenta, utan jag menar att tillväxten på bra bolag, duktiga entreprenörer, har varit så otroligt mycket större än tillväxten bland investerarna.
Mm.
Alltså, det är en svår period. Det är en ganska svår, så att säga, verksamhet som vi försöker sätta upp. För att väldigt många av de här VC-bolagens investerare, de vill investera i mycket större fonder. Men är du en större fond, då måste du investera större tickets, och då måste du gå in i senare skeden, vilket gör att du kommer inte investera i det här tidiga skedet som där vi är.
Ja, det har ju skett en förflyttning där från de etablerade VC-bolagen här i Norden, som ju är jätteduktiga, men de har ju rest så pass stora fonder att de har förflyttat sig längre ut på skalan.
Ja, precis, det där klassiska gapet, så brukar vi har pratat om det i Västpodden förut också, just där, att ja, men först så finns det lite affärsänglar och sen så finns det här gapet, och sen finns VCs, men det här gapet gör att en hel del bolag dör.
Mm. Ja, och där är vi. Där vi är verkligen, ja, men personligen engagerade i att faktiskt jobba med just de bolagen. Och jag tror att vi bägge två, om inte vi hade hittat varandra och startat Brightly Ventures, så hade vi jobbat med det här ändå. Mm. På olika andra sätt. För det här, det behövs, det är otroligt kul, och det finns ju otrolig möjlighet att investera just där, i och med att det är, alltså rent finansiellt, i och med att det inte finns så många.
Nu finns en sak som jag tycker är ganska viktig att prata om för de entreprenörerna som lyssnar. Och det gäller just VC-bolag. Jag tycker att det är fantastiskt att det finns VC, men det kan ju finnas baksidor ibland. Till exempel, jag vet att om man tänker på portföljtänket, vi pratade om det här lite innan på telefon, Kerstin. Just att om man investerar i som en portfölj, så finns det några som, de kanske skulle kunna funka bra bara, eller de skulle kunna funka bra om de fick lite mer kapital, men man stryper dem för att lägga kapitalet någon annanstans. Och det gör att man kan släcka ett antal bolag på vägen. Och det här är några bolag som har läst en rapport från USA, att just där hur man kollar på hur man fördelar kapitalet, och att det är ganska cutthroat. Hur resonerar ni där?
Alltså, jag tror att det är allt annat lika få VC-bolag som lägger ner bolag. Alltså, alla bolag måste ha ett existensberättigande, och kan du inte resa kapital från andra, då kanske du inte får mer kapital från de investerarna du är inne heller. Så absolut. Men jag tror att man måste börja innan där och tänka, vill jag ha med en investerare som har andra investerare som måste ta vissa saker i beaktande, eller vilja, alltså det beror på vilken typ av verksamhet du vill bedriva och vad du tror, hur snabbt du tror att du ska växa och vad du behöver för typ av kapital. Jag menar, det går ju att driva upp en affär utan att resa något kapital överhuvudtaget och bara liksom se till att tjäna pengar från dag ett.
Absolut.
Men om du tar in VC-kapital, så måste du också vara beredd på att det kommer med vissa saker som inte går att välja bort.
Och vad är det för någonting? Så man är beredd på det som entreprenör, om man ska gå till er och säga hej, vi vill ha kapital.
Investeraren till exempel måste vara med och bestämma om viktiga beslut. Det kommer ju ibland bolag till oss som vill ge oss B-aktier där de har A-aktierna och vi har B-aktierna, och A-aktierna är 10 gånger röststarka. Det funkar tyvärr inte för ett VC-bolag. Du måste få vara med, du måste sitta med runt bordet och kunna ta beslut som är viktiga. Och det är inte det att bara VC-bolaget ska ta det, eller bara investeraren ska ta det beslutet. Det ska vara en balanserad mix mellan grundarna och investerarna.
Ta en styrelseplats?
Ja, generellt.
Ja, vi tar en styrelseplats.
Men jag tror också att kommer man till en VC och vill ha en investering, men man vill inte ha deras engagemang, då ska man nog fundera på om man har tänkt rätt där. Alltså, för kommer man till oss, då får man en investering, men man får också vår hjälp och vår involvering. Vi vill det. Vi jobbar så. Och de bolagen som tar emot bägge tror vi kommer utveckla sig bättre. Så att jag tror man ska vilja det generellt.
Men jag tror också att det som du sa förut var ju keyword på att ni vill ju tänka långsiktigt. Mm. Och det kanske finns lite VC-skräck för att man är rädd att det ska pressas ut så mycket pengar som möjligt och snabbt som möjligt från ett bolag. Att det är ja, det som är fokus.
Jag tror inte heller det.
Det är inte, alltså, alla VC-bolag måste producera bra avkastning för sina investerare. Men de vill ju producera den bästa avkastningen. De är ju också affärsmän. Om de tror att de kan tjäna mer pengar på att behålla bolaget och bygga det lite till så kommer de ju göra det. Jag tror inte att det är där som viljorna går isär mellan entreprenörer och investerare.
Nej, jag tror många som är rädda för VC-bolag är det av fel anledning. Man kanske flyr istället till ett litet potpurri av affärsänglar. Och då får man de negativa bitarna som finns där istället. Alltså det kan vara personer som är otillgängliga eller som från en dag till en annan ändrar vad de faktiskt håller på med. Eller de kanske är oerfarna kring vad som är vanliga villkor kring DSS. Och där. Så man kanske har mycket tyngre förhandlingar. Både själv med dem men även när man ska kanske göra nästa runda och sådana här saker. Så det är lite olika saker. Men det finns en typ av investeringar som inte är så bra att göra för riskkapitalbolag och som kanske är bättre för någon annan typ av familj liksom, eller nära vänner eller sådär. Och det finns sådana. Mm. Men förhoppningsvis så vill varken entreprenören eller så att säga, riskkapitalisten göra den typen av investeringar.
Mm. Du frågade om styrelser. Vi tar generellt en styrelseplats och har de ingen styrelse så försöker vi hjälpa dem att sätta en bra styrelse på plats. Men det är inte där egentligen som mestadels av det jobbet vi gör med bolagen sker, utan vi försöker jobba med dem långsiktigt över tiden på så mycket de behöver.
Ja, nej men det jag tror att det är, de allra flesta riskkapitalbolagen de är fonduppbyggda, så det finns någon form av det finns något tidsperspektiv på en investering. Man vill kunna liksom, så att säga antingen sälja bolaget, notera eller åtminstone sälja sina aktier under en viss tidsperspektiv. Men det är ganska långa tidshorisont man pratar om.
Så att det här är jättebra, för nu är vi lite inne på det. Så här, vad behöver en entreprenör veta innan man kommer till er och säger att ska presentera sitt case? Som du är inne på, ja men när finns en exit? Vem i sånt fall köper? Eller är det en börsintroduktion till exempel? Det är en av de frågorna som kommer ställas. Vad finns det mer för frågeställningar som ni ställer till entreprenörer så att när de lyssnar på det här så är de förberedda och gjort det förarbetet när de kommer till er?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi vill veta vart de har tänkt att ta det här bolaget. Vad är den långsiktiga visionen? Hur de ska ta sig dit? Vilka de ska göra det med?
Marknaden.
Hur ser marknaden ut? Ja. Vilka konkurrenter kan de stöta på? Alltså sen, mycket av det här som du pratar om, exit till exempel, du vet ju aldrig, du kan ju säga dag ett att där ska jag börsnotera, men du kanske blir uppköpt på vägen. Alltså who knows, det är inte, det enda du vet i den här typen av bolag är att det inte kommer bli som du har tänkt dig.
Föredrar ni en före det andra? En IPO eller att det bolaget blir uppköpt?
Nej, men det har vi ingen, liksom, vi investerar i early stage och då vet man inte det där.
Nej,
inte,
så bara någon köper sen så är det bra, men, eller liksom, det kommer ut någonstans.
Jag tror att någonstans måste man lita på, såklart så när vi gör en investering så tittar vi på vilka alternativ är troliga eller mindre troliga. Och det, vissa bolag kan ju vi tycka är mer attraktiva investeringar utifrån att vi tror att en bra exit är mer möjlig än i något annat bolag. Mm. För att industrin som de verkar i kanske har mera potentiella köpare, flera potentiella köpare, eller en IPO kanske är mer möjlig eller något sånt där. Det väger vi in, det gör vi. Men det är ingenting som entreprenören behöver så att säga naila bara. Så här, exakt så här, det här är köparen. Mm. Det tror jag nog snarare skulle vara, anses lite negativt. Man ska inte bygga sitt bolag för att göra en specifik typ av exit. Då tror jag man går bort sig. Man ska bygga värde genom att bygga ett bra bolag. Det är liksom direktiven. Sen så ska man veta om när man kommer till oss att vi är en fond och det är de flesta riskkapitalisterna, riskkapitalbolagen som finns här. Och inte alla, men de flesta. Och det betyder att det finns någon form av tidsperspektiv på vårt ägandeskap. Men vi kan, det är en 10-årig fond och vi kan få en förlängning så att om det skulle behövas så kan vi finnas kvar som ägare under en längre period.
Vad krävs för kompetens för att starta en VC-fond?
Oj. En hel del saker som jag visste om och en del saker som jag har lärt mig nu senaste tiden. Men ja.
Det är nämligen så att jag har träffat ett antal unga killar, 25 någonting, som är sugna på att starta en VC-fond.
Mm-hmm.
Och frågat mig om jag är sugen på att kasta in pengar. Jag har inte gjort det. Så det kanske också är bra att vi sprider ord här, så här. Vad är det man behöver kunna och när är man redo för ett sånt åtagande?
Nej, men det finns lite olika delar i det. Dels måste man klara av och hantera, alltså det, i grund och botten så ska man kunna göra bra investeringar och kunna förvalta de gjorda investeringarna. Det är liksom egentligen kärnverksamheten. Och där tror jag vi på Brightly har väldigt mycket erfarenhet. Och sen finns det en del moment just kring riggandet av legaliteter runt omkring fondstruktur och sådana saker som jag personligen har haft mycket mindre erfarenhet av. Och sen behöver man såklart ha förtroendet från investerare. Det behöver man ha som entreprenör också. Och där är vi, där sitter vi ju i samma sitt som entreprenörerna. Så vi kan väldigt lätt relatera till när vi träffar samma dag så kan vi ha varit och träffat en investerare som vi presenterar för, som potentiellt investerar i Brightly. Och sen så senare på eftermiddagen träffar man ett bolag som ska pitcha för oss där vi kan tänkas investera i bolaget.
Så. Wow, det måste vara ett jättebra sätt att bli påmind hela tiden.
Det är verkligen nyttigt. Att utsätta sig för fondresning. Alltså att resa kapital från andra institutioner.
Ja. För ni har nu fått upp 70% av kapitalet.
Mm.
Och ni kör ju även om ni inte får in 100.
Absolut, vi kan börja investera.
Ja. Och än så länge har ni inte gjort någon investering, men ni tittar på massa bolag.
Vi har tittat på 150 bolag.
På hur lång tid?
Kvartal. Mm.
Det är rätt effektivt. Använder ni samma POSIS-system som ni gjorde när ni satt i juryn, eller?
Nej, men lite grejer har vi väl ärvt med kanske. Vi har ett väldigt seriöst system.
Ja, jag förstår det.
Vi har ett Dealflow-system som vi arbetar flitigt i. Och där vi loggar alla kontakter vi har. Och alla bolag och vad kallar man det på svenska, hur de så att säga mognar i våran egen värld. Alltså från att det kommer in som ett prospekt till att det går vidare, till att vi gör djupare analyser och tills man till slut förhandlar en affär och förhoppningsvis stänger den.
Men blir ni glada när ni får en PowerPoint, ett kallt e-mail då, eller blir ni glada när ni får ett mail med några rader, hej, vi driver den här verksamheten och vi söker så här mycket pengar till sina värdering. Alltså vad är bästa sättet att nå er, om man säger via e-mail till exempel? Det är en sak att springa in i och så, men inte alla har kanske tillgång till de salongerna och kanske inte bor i Stockholm och så.
Ja, det bästa sättet egentligen, det är att hitta någon som har en gemensam connection med oss.
Men om man inte har det, jag tänker nu på, du vet, den här businessen som sitter långt upp i Norrland någonstans, har inga kontakter här nere.
Man kan e-maila oss. Ju mer konkret och tydlig och intressant man är, desto större chans är det att man blir upplockad i det här enorma flödet. Alltså om vi har träffat 150 bolag, så kan du tänka dig hur många e-mail vi har fått under samma tid.
Absolut.
Men det är därför jag också säger att om man kan hitta en connection just känner så här 6 degrees of separation om man söker lite.
Ja, vi alla så känner ju Brad Pitt på något sätt.
Exakt. Så tror jag att det är möjligt att hitta en connection till någon av oss. Och har man en intressant affär så är sannolikheten ändå ganska stor att vi tittar på det.
Ja, men vi försöker absolut. Alltså, det är ju bra, har man någon intro eller någon sådär som kan koppla in, det är bra, för då får man liksom en, då har vi en snabb liksom referens till liksom vem det är och vilka, sådär. Men har man inte det, så jag tror faktiskt på riktigt att vi lägger lika mycket tid på ett bolag som presenterar sig väl i ett e-mail som någon som kommer in via någon vi känner.
Och då, alltså, jag tänker så här, unga entreprenörer som alla gjort det förut, vad betyder att presentera sig väl i ett e-mail?
Man måste kunna berätta för oss redan väldigt tidigt vad man vill. Alltså, vart ska man? Vad är det man försöker bygga? Och varför är man lämplig att göra det? Vad har man så att säga med sig? Har man gjort liknande saker förut, har man jobbat i någon form av liksom, liknande kontext, vilket är teamet, hur ser marknaden ut, hur ser konkurrensbilden ut. Har man inte kollat de sakerna, har man inte det riktigt torrt på fötterna, då är det för tidigt för oss. Och då tycker jag att man ska göra det först innan man kontaktar något riskkapitalbolag i alla fall. För de kommer alla förvänta sig att man har det där. Men har man kommit en bit på vägen, man har börjat jobba, man har viljan och man är klar över att man vill faktiskt jobba heltid med det här. Man kanske till och med har tagit det klivet redan. Då kan man höra av sig till oss.
Har du gjort affärsängelinvesteringar också?
Ja, absolut.
Hur stor är skillnaden mellan processen som du gjort när du gjorde due diligence som affärsängel versus hur ni jobbar nu?
Det är otrolig skillnad, och framförallt så har vi, menar, på ett kvartal har vi sett 170 bolag, och det är ju en otrolig tillgång när man sen tittar på ett enskilt bolag. Har de andra 169 att liksom i sin, både sitt eget huvud, i kollegornas huvud, bollplanken. Det är otrolig skillnad. Så att för min del, det fanns en dag när jag övervägde, ska jag vara affärsängel här nu liksom med några andra änglar och liksom så där. Är det så jag ska jobba, eller ska jag försöka sätta en mer corporate kontext, så ska det bli en VC av det här, eller ska det liksom bli John en ängel liksom. Och jag är otroligt glad nu efter att ha liksom sett dynamiken, hur det är att jobba i ett riktigt team. Vi är ju en entitet som inte kommer försvinna, så gör vi en investering, så även det går ju liksom bortanför John och Kerstin, alltså, och våra kollegor. Det är ju Brightly Ventures finns, det är en fond, den kommer inte försvinna. Vi kommer inte ändra vårt fokus, våra investeringar. Vi kommer inte åka liksom, vi försvinner inte på golf för 3 månader, alltså, det är liksom så, men som affärsängel. Så.
Även om jag önskar det.
Ja, precis. Nej, men som affärsängel kan man ju vara, man kanske kan vara mer, lite mer kreativ, och man kanske kan liksom, ena dagen köper man en travhäst och andra dagen så gör man en VC-investering och så gör man det från samma pengar på sig. Den typen av flexibilitet har inte vi. Men å andra sidan så har ju våra entreprenörer en väldigt seriös entitet att ha att göra med, som man kan lita på liksom, på ett helt annat sätt. Så att det är väldigt stor skillnad. Och om man tittar just på DD-processen, så de verktygen som vi gemensamt har tagit med oss, och framförallt som teamet bakom MÅR liksom har jobbat upp under många år, så har vi ju jättebra verktyg både för avtal, för DD, för att stötta bolagen. Vi har ett bra nätverk, allt det där runt omkring som är liksom, det är en redundans och det är en komplettering som är otroligt mycket starkare än vad jag trodde till och med.
Med tanke på att du har suttit i MÅR-tag också, ser du någon skillnad på värderingarna? Tycker du att de har gått upp? Är det samma? Har det gått ner?
Det finns lite mer kapital i marknaden nu. Och det finns teams som kommer med i mina ögon lite så här fantasivärderingar till bordet. Men det finns också bolag som är extremt lågt prissatta. Så att det är ingenting som... Vi känner inte att det är liksom någon slags inflation i värderingar.
Men går ni dit och, eller säger ni då till bolaget, är er bolagsvärdering för låg, så börja med att höja prislappen?
Nej, tvärtom. Nej, om de kommer med låg värdering, då tackar vi och tar emot. Men om de kommer med en hög värdering, så säger vi vad vi tycker.
Mm. Men då ska man ju veta när man kommer till er att det är nästan bättre att komma in med en hög värdering och så får ni säga vad ni tycker. Nej. Än att komma in med rea-rabatt på en gång.
Nej, fast det är lite kudos till entreprenörer som faktiskt förstår vad deras bolag borde vara värt.
Absolut, så är det ju.
Men får jag bara tillägga till det här med hur man kontaktar oss. om det nu sker per e-mail eller liksom out of the blue, så måste man kunna skriva ett, liksom, man måste sälja in till oss vad det är vi ska investera i. Och det måste ju, om du som entreprenör inte kan få mig taggad på ett e-mail som du skriver till mig, då, alltså, du måste kunna det.
Absolut, helt rätt. Mm. Och det är också faktiskt kunna visa att man har egenskapen att kunna sälja.
Exakt.
För man ska ju antagligen sälja en tjänsteprodukt till någon annan sen.
Ja, och till allt folk du ska rekrytera. Det är ju oftast det första som händer nu när en investerare investerar i ett bolag. Det är ju att de får mer resurser i bolaget att rekrytera folk. Mm. Det är ju ganska vanligt. Och då ska du sälja in då. Varför ska någon komma och jobba hos dig? Varför ska någon komma och jobba för kanske till och med lägre lön än vad de skulle få om de gick till något av de stora bolagen? Liksom, jag menar, hela det där. Du måste ju sälja in det. Du, och även produkten och allting.
Hur stor är fonden om ni får in 100%?
Då är den 600 miljoner.
Ja, det är kul. Det är bra pengar med det. Mm.
Men 5-600 har vi sett, ja, det taget. För det tycker vi är en lagom storlek för den typen, just där vi investerar. Vi vill inte att den ska vara för stor.
Och vad har man för horisont då? Om jag går in som investerare och skulle investera nu i fonden, när kan jag räkna med att få lite pengar tillbaka?
Det är en 10-årsfond, så du ska vara beredd på att ditt kapital sitter fast i 10 år.
Men det är självklart som så att pengar som har investerats från fonden och som har lett till lyckosamma exit, de delas ut till.
Det chillar ut pengar på vägen då, absolut. Ja, förhoppningsvis. Ja. Ja. Och vad skulle hända med fonden om någon av er av någon anledning försvinner och sådär? Rekryteras det nytt folk eller?
Då finns det en process för att ta in andra, absolut.
Mm. Bra. Det känns som att du ville säga lägga till någonting där, nej?
Nej, men det finns ju klart en bra process för det.
Alltså, om det är någon som sticker och spelar golf och försvinner alldeles för länge, ja, så, nej, det, och man investerar sina pengar, så men det så liksom inte faller då, utan det finns en tanke.
Våra incitament är sådana att vi inte kommer att sticka iväg och spela golf. Ja, men vi investerar ju även våra egna pengar i det här.
Så ni har ju skin in the game. Ja,
exakt.
Vi har skin in the game på alla sätt och vis, och det här är liksom, det är en långsiktig sak, både alltså med fonden och hur den är konstruerad, och även vårt åtagande mot investerarna, så att vi kan inte lämna, helt enkelt.
Ni är kvar för alltid. Gud vad härligt. Men tyvärr så är ju det här avsnittet slut.
Får jag lägga till en sak?
Du får absolut lägga till en sak.
För du frågade vad är det som skiljer. En sak som också skiljer oss är att vi är 2 kvinnliga grundare, och i målportföljen så investerade vi 24% teams med kvinnliga grundare. Och det, jag tror att vi är lite gender blindness när det gäller investeringar.
Det här är superviktigt det du säger. Har ni ett mål att en viss procent ska investeras i kvinnor, eller kommer bara att ni har ett mindset som gör att ni...
Det var roligt, det var någon som frågade, jag tror hon frågade, antingen hon frågade Kerstin eller Katja, liksom, hur gick ni tillväga för att få den här i förhållandet höga siffran, tyvärr. Tyvärr så anses 24% högt. Men det var så här, vadå? Ja, hur gjorde ni? Vadå?
Liksom, jag letar efter bra bolag.
Jag tror att det är... Det blir så.
Och sen så också kudos där till Acast som ni investerade i med More, som har fler kvinnor än män i styrelsen.
Ja.
Mm. Sitter du i den styrelsen?
Jag sitter i den.
Woho! Ja, det är bra. Och sen också en stor high five alltså på att ni fokar på bra bolag, och att det är ju otroligt mycket duktiga kvinnliga entreprenörer där ute.
Absolut.
Så det här med att säga att kvinnliga entreprenörer inte ska få pengar, nej, så är det ju inte. Det finns ju pengar att få. Det handlar om att säga också om att man finns och vill ha kapital. Stort tack för att ni kom hit idag, och stort lycka till med Brightly.
Tack
så mycket.
Vi hörs och ses. Hej då.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Det är alltid kul i Investpodden-studion. Jag menar, du har ju hört avsnitten. Men ibland så är det nästan roligare innan vi trycker på record. Martin, tekniken, var lite sneaky och tryckte på record tidigt. Så här får du ett smakprov på hur det lät.
Det känns som att det förpliktar liksom. Oj. Att vara...
Ja. Precis. Att vara på återbesök. Det är det som är problemet.
Ja, fast nu får du liksom tala ut.
Det låter jättebra.
Lyssna på Mange Schmidt liksom. Tala ut.
Ja. Tala ut. Ja.
Kommer du inte ihåg den låten? Om skvallerpressen, ja.
Nej,
Kom igen nu, Magnus Schmidt.
Nej.
Ah, okej. Okay. Vi får ta den efter.
Ja, kan vi riva av den innan?
Ja, men här, vi kan riva av den. Vi har ju Spotify medan Martin förbereder. Det tycker jag. Ja, Martin, han bara, kör den. Den är bra. Nu ska vi se här. Där vi ser den, jag talar ut. Jag tittar på dig här. Där ja.
Den här måste ju ha varit onykter någon till. Kom igen.
Alltså. Det var under den tiden då John byggde Toby. Vi kan skilja
på. Ja, precis. Okay. Jag var alldeles för pryd på den tiden. Eller så
du hade
bara,
för mycket att göra.
Kommer jag inte ihåg.
He is forgiven. Okej. Okay. Ja, men vilken tur att inte vi är här för musiktrivia.
Ja, precis.
Verkligen. Måste man ha den sen här alltså?
Ja, du ska ha mycket sån här.
Men du kan ju liksom, om du skjuter in lite så och så drar du ner den här lite, för det gjorde jag.
Ja, men då blir kom liksom, och sitt nära mig liksom på andra sidan bordet, det var trevligt. Så, du kan ja, låsa fast den där.
Man blir lite stel där, man för
med den där sen, om du känner att om den åker upp och ner lite. Ja. Den kroken,
den här,
där,
ja, precis, okay,
där kan du liksom spänna fast den. Så. Mm.
Och sen inga mic drops i slutet.
Nej, precis. Inga mic drops, det blir dyrt. Mm. Det har vi inte råd med. Däremot, om ni känner, det är ju så ska det låta. Ni har ju dragit igång nu igen, så om det är någon som ja. Vill dra en låt så är det okej.
Okay. Kan man göra det?
Det kan du göra. John, vad har du på
repertoaren?
Ja, jag tänker speciellt på en av Mange Schmitts låtar. Nej,
nej, men. Ja, om det här är gissningslåt. Kan det vara Jag talar ut?
En av mina favoriter.
Det är ja. Så. Ja. Ja, ja, det är bara att ta ton.
Ja.
Pianot stod tyvärr utanför ja. Den här studien. Ja. Men, ja.
Det känns aningen ostämt också.
Ja.
Mm. Bara heads up.
Ni har båda varit här, jag vet inte, det som när jag hängde vid pianot var ju bara några sekunder, men båda har varit och tafsat på det bara för att känna efter. Ja, det är bra.
Ja, man vet aldrig när det liksom blir... Det är läge att sjunga upp lite.
Ja, men det skulle du ställa upp och så ska du låta om de skulle fråga.
Absolut.
Jag ska skicka det här sant SVT.
Gör det.
Ja, det tycker jag. Är det sant? Du kan
absolut.
Sjunga.
Nej.
Kerstin, kan du sjunga?
Vi har bara en i vårt team som kan sjunga, det är Andy.
Ah.
Aha.
Bra.
Okej.
Okay. Då får vi liksom köra så här voice over.
Jag kan spela piano.
Ja,
han kan sjunga.
Ja, det är ju faktiskt så här. Jag har ju piano, PA och gitarr hemma hos mig.
Mm.
Bra, jag lirar gitarr.
Den här kvällen som vi sa att vi ska
ja,
spela
vin. Ja, då kör vi.
Vi kör vi. Ja, ja, det gör vi. Ja, men vad kul. Vi kör en Brightly slash Toby kväll.
Ska vi göra det på riktigt?
Ja, nej, men jag skämtar inte.
Jag lirar lite också.
Ja, det är ja. Fan vad kul. Och jag är sångerska.
Är du? Nej, sluta.
Nej, men jag är ju gammal sångerska.
Det
har
du. Det har man ju på rösten.
Ja, men du och Andy, vilket duett.
Du har ju piano och sånt hemma av en anledning. Det är inte som att jag bara tittar på det för att det liksom... Utan det är för att jag faktiskt använder det.
Jag har också piano hemma, jag använder det inte så ofta.
Nej, men jag är inte pianist. Jag kan, de som inte kan spela tror att jag kan spela. För jag kan lägga ackord så det låter som att jag typ kan spela. Skulle jag sitta med en pianist så skulle de få lite panik på mig, tror jag. Men, ja, men jag har inte rätt fingersättningar. Alltså, det är sådana saker. Jag är ju gammal violinist. Så däremot, jag får ju panik på dem som är med i film och ska låtsas kunna spela fiol.
Ja, man ser liksom... Oh, man bara,
det gör så ont i min själ. Jag bara, herregud, kunde inte bara, det är ju fucking Hollywoodfilm. Kunde inte bara ta in någon som kan visa hur du kan fejka det här väl? Liksom?
Precis, det tar 20 minuter, kom igen.
Men bara dra åtminstone stråken så det ser ut som att liksom, det matchar låten. Mm.
Jag tänker så för alla såna här fysikaliska saker. Alltså, i alla film. Det är så... Det är liksom, även med gymnasiefysik så känner man så här, oh, det där går ju inte.
Kom alltså, det här är så jobbigt med John, för att han, okej, okay.
Nu kommer det.
Tell us. Vi tittar på en designer som vi har anlitat för att hjälpa oss med lite grejer. Har ritat en bild där stadshuset finns med. Jättefin bild. Nej, men John kan inte, han kan inte ens titta på bilder som är orealistiska. Där...
Ja, men...
Stadshuset var i förhållande till bakgrunden och förgrunden i fel proportion.
John, har du hört talas om konst?
Alltså jag har det. Jag har hört talas om det, men det är inte som så att jag... I do not approve. Liksom. Det här är sån här typ av konst som är... Det föreställer någonting. Alltså det föreställer någonting på riktigt, va? Och det är till och med en avbildning sådär. Någorlunda, liksom. Man kan se vad det är.
Mm.
Men man har... Bara inte liksom, alltså proportionerna är fel, inte bara proportionerna, utan perspektivet. Så vissa saker lutar in och andra ut. Alltså man tänker sig att man tittar på en kub och så, då man lutar ena sidan så här, då lutar ju andra sidan också. Och så. Och så liksom allting hänger ihop. Och om det inte gör det, man bara, man har gjort så här, man har gjort så här,
gör
man har
gjort inte
så här,
det
75% har man gjort rätt så här, och sen så bara en linje som bara går helt fel. Så man bara,
ja, det jag förstår. Har du OCD också?
Nej, men jag är svår sorterare, alltså jag sorterar allt.
Alltså det bästa är såhär, jag känner, nu känner vi ju varandra, ja, så nu roasten får börja.
Ja, go ahead. Det rinner av, jag pratade om det här förut, om att, liksom, att man inte tar på sig så. Det är liksom, du ser ju, om jag vaknar och inte känner för att raka mig, så raka mig inte. Det spelar ingen roll vad det står för möte, liksom sådär.
Har det varit ett problem, känner du, Kerstin, någon gång? Att han kommer in på jobbet och säger, nej men du har inte rakat.
Verkligen, nej.
Men jag älskar också att det du tar upp som ett exempel. Har du hos dig? Ja, men jag sorterar hårt. Alltså, men jag kan låta bli och raka mig ibland. Wow, du är så relaxed, dude.
Burn.
Men det är inte det vi ska prata om idag.
Så det här var alltså en roast?
Ja, det var.
Ronja sa så här: Jon, kom, det kommer bli jättekul. Tack. Roast.
Ja, absolut. Men så här, det är inte roast på band, det är roast på Investpodden.
Det här är nu inspelat och blir Investpodden.
Det här blir vårt avsnitt. Vi är klara nu. Nej, men vi ska dra igång. Jag såg att du hade lite anteckningar där och grejer som du tittar på. Eller hur? Eller det hade inte med det här att göra? Nej, bra.
Jag har bara
på din telefon.
Jag tycker jag ska stänga av den.
Nej, men jag bara sa så här, bra, för liksom följ inga anteckningar och sånt, för det blir stelare.
Utan du sa till mig så här, säg det ni ska säga i början, för du kommer tycka att tiden är för kort.
Ja, du märkte ju nu att det går ganska fort när vi körde förra avsnittet.
Ja, men det gör det.
Ja, det gör det. Du som är ruttad nu.
Ja, men det gör det.
Vi tar den sen när vi drar igång. Martin, rullar vi? Si, cool. Då är vi redo att köra igång. Bra, ta ett tag.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.